Innan vi går vidare så måste vi uppmana alla våra lyssnare att gå in på vår Facebookgrupp Superlife Podcast, så får ni era uppdateringar direkt i webbläsaren, och vi kommer inte fortsätta med avsnittet förrän ni har tryckt like.
Nu är vi tillbaka.
Ja, episod 3.
Tiden går fort.
Tiden går fort. Jag håller på att koka ägg, för jag är lite hungrig. Jag vill dela med mig. Jag vill börja avsnittet med att dela med mig av ett tips hur du ska koka ägg.
Ja, tänkte du på mitt tips?
Du kan dra ditt tips först då.
Det jag gör, och det som många tycker är konstigt, framförallt min farfar tycker det är helt jättemärkligt, det är att jag brukar alltid lägga ner äggen direkt i en vanlig kastrull, ha på vatten, ställa den på plattan och dra på värmen och sen tajma i 14 minuter. Det blir perfekt. Då behöver man inte ens vänta på att vattnet ska koka upp. Man behöver inte ens stå i rummet och titta på, nu kokar det. Utan man bara går därifrån, slår på timer på telefonen, kommer tillbaka, perfekt ägg. Klart!
Men då ska du höra The Hammering Way. Det här tipset har jag lärt mig av Robin Rudén, mannen bakom vignetten.
Ja.
Det är så att jag ställer på kastrullen, sen låter jag det koka upp tills det börjar koka. Och när det kokar, då stänger jag av värmen.
Aha.
Och sen låter jag det koka, liksom får stå kvar på plattan tills det slutar koka. Och då är de oftast helt jävla fantastiska.
Det är också ett bra trick. Ja. Absolut, det är kanonbra. Men vilka är vi som sitter här idag då, som vanligt? Det är ju Mattias Hammarin, min mycket gode vän.
Ja, och Fredrik med CK Karlsson.
Precis, precis. Ja, vi hade ju lite utmaningar på oss den här veckan.
Men nu kokar ju äggen för
helvete. Oj, jösses. Ja, brände inte. Sådär, nu kommer det bli perfekta ägg om 5 minuter kanske, något sånt.
Jag är så hungrig.
Ja.
Du fick, eller vi kan börja med att jag fick ju...
Ja, du fick en utmaning, precis.
Ja, faktiskt. Och jag skulle åka så långt jag kunde med en spårvagn och dokumentera detta.
Som du aldrig hade åkt med förut också, eller åtminstone inte åkt så långt med förut.
Precis.
Ett äventyr i storstadsmiljö.
Ja, och vi kan ju börja med att lyssna på hur det lät.
Det kan vi absolut göra.
Ja.
Utlandskorrespondent Mattias Hammarin.
Ja, jag har ju fått i uppdrag att... åka med den spårvagn som jag åkt minst med, helt enkelt. Och jag har ju åkt med alla, men jag har aldrig åkt hela vägen med elvan. Bort till Komettorget, alltså Bergsjön. Jag ska precis stiga på vagnen. Det är mycket spännande här. Mycket, mycket, mycket spännande. Nu åker vi kommer vi till Gamlestadstorget här. Och vi står under bron som ser ut som det här spelet Wipeout. Den här nya röda bron som är lite science fiction. Alltså. En vacker dag kommer hela Göteborg vara science fiction förmodligen. Det knuffas och puttas. Jävla ungdomar rent ut sagt. Jävla ungdomar. Vi lämnar Rundstavsgatan och... ja, här har definitivt varit någon gång. Jag tror att en gammal kompis bodde i ett hus här någonstans, ett höghus. Och jag var där 2003. 2003 var jag där. Förstår du hur länge sedan det är? Det är 9 år sedan. Herregud. Jag tror jag varit vid Januarigatan. Vi stannar där nu och det kändes bekant. Jag tror jag blivit full på Chimay. Jag drack en Chimay vid Januarigatans hållplats. Gör det ni också. Jag ber om ursäkt. Det var ju Galileos gata, verkade som att jag menade i förra inlägget. Det var här jag blev full på en Chimay. Hur som helst så började rymdgatorna här komma. Och det är väldigt passande på grund av dagens tema. Teleskopsgatan är nästa. En lekplats vid Teleskopsgatan. Jag är nästan säker på att det faktiskt var här jag blev full på min Chimay. Det är fantastiskt hur lika de här hållplatserna är varandra. Men då var det helt enkelt här jag blev full på en Chimay. Trappistölen, prova den. Vi står vid Rymdtorget. Vagnarna nästan tömts på folk. De få tappra krigare som är kvar bor förmodligen vid Komettorget eller ännu längre bort mot den töcken som är Göteborgs omnejd. Nu stannar vi. Jag går av vagnen. Jag står nu vid Komettorget. Jag måste säga att jag finner det en besvikelse. Jag har ljudet av en siren. Det är båda inte gott. Som ett elektriskt surrande... Ja, vad fan ska man göra här? Det är för kallt för att ta en promenad. Här finns inget att göra. Jag går härifrån lätt deprimerad. Men ändå, jag vill ägna dem en tanke som bor här ute. Och de som flyttar till stan och får nöja sig med att bo i utkanterna. Jag ägnar dem en tanke och en tyst sekund kanske. Det var allt för mig. Mattias Hammarin på uppdrag i Göteborgs utkanter.
Så där var det. Så där är min ärliga mitt reportage om hur det var.
Det lät ju lite sisådär, men så är livet ibland.
Jag måste berätta att det här var vid femtiden i förrgår. Och sen när jag då liksom läser här, förlåt.
Om jag får avbryta bara, Bergsjön är ju Göteborgs nästan ghetto för er som inte är från Göteborg.
Lite så är det. Och då står det här: slag i metro, slagen med baseballträ, Göteborg. En man blev rånad och slagen vid Rymdtorget strax före klockan 18 igår kväll.
Det vill säga precis där du var.
Precis när jag åkte ifrån Rymdtorget, eller Komettorget, men de ligger bredvid varandra. Så att det var, du skickar mig in i döden.
Nej, bevisligen inte.
Nej, jag sitter ju här.
Du sitter här, precis.
Men då ska vi prata om ditt uppdrag. Det var ju lite annorlunda. Du skulle läsa Möte med Rama.
Möte med Rama. Jag har ingen aning om vad den här boken handlade om innan jag läste den. Jag hade vaga minnen av att du hade berättat om en bok där några träffade Rymdsatan. Så jag tänkte hela tiden att det var den boken jag skulle läsa. Och att,
du tänker på Childhood's End av samma författare.
Samma författare, ja, precis. Så jag satt och väntade på den här Rymdsatan hela boken igenom och tänkte att när kommer det balla ur, för det passar inte nu med Rymdsatan. Men det kom inte. Nu ska vi väl kanske inte spoila för mycket och så, men jag...
Nej, för det här, jag måste säga att den här boken har kanske science fiction-världens bästa slut. Så den twisten får du för guds skull inte avslöja.
Nej, och det slutet kan man ju läsa själv. Man kan gå och låna boken på biblioteket eller någonting, så vi kommer ju inte berätta.
Men du kan berätta vad boken handlar om.
Ja, det handlar ju om, vad ska man säga, år 2137, tror jag väl att det är, någonting sånt där. Ett par, nästan 100 år, 150 år in i framtiden. Och människorna har koloniserat en massa planeter runt jorden i vårt solsystem. Och då helt plötsligt då, så de har något system eller någon grupp människor där som ska detektera asteroider och meteorer som kan vara ett hot mot jorden då.
Just det.
Rymd, Space Guard, någonting sånt där. Och det de upptäcker då helt plötsligt är ett nytt föremål som är, det rör sig fortare tror jag än någon av de andra meteorerna. Men den har inte heller någon... Vad heter det? Den avger inget ljus på samma sätt. Så att det ser konstigt ut. Och då skickar de dit en expedition och det visar sig vara en cylinderformad 50 km lång farkost, kan man väl säga. Kort och gott.
Det är 5 mil lång. Liksom. Ja. Det är häftigt. Alltså.
Ja. Och då tror de här i början då att den här ska gå in i något som heter perihelium, va? De pratar ju om det, perihelium.
Ja, just det.
Och det är väl när det lägger sig i omloppsbana runt...
Det är någon form av special omloppsbana. Ja. Jag kan inte riktigt...
Ingen av oss är vetenskapsmän.
Han är på väg lite mot jorden, kan man säga.
Det kan man säga. Och folk vet inte vad det här kan tänkas vara. Om det är ett hot eller vad det nu må vara. Om det är en rymdnödsond från ett större skepp eller vad det kan vara. Och så skickar de dit ett gäng astronauter. De närmaste astronauterna egentligen. För att kolla på den här då. Innan den kommer in i det här perihelium som det heter då. Och den var jättespännande. Jag gillade den som fan. Det var en
Men hur blir filmen som Morgan Freeman ska göra?
Jag vet inte. Alltså David Fincher är ju mannen fortfarande som ska regissera, eller hävdar att han ska regissera.
Och du har kollat upp färska fakta på
det. Ja, jag har kollat upp färska fakta. Morgan Freeman äger rättigheterna, men Morgan Freeman är tydligen sjuk och därför verkar det inte bli så mycket av det just nu. Han mår dåligt, han är en gammal gubbe liksom. Och David Fincher har ju sagt att han ska regissera den här filmen. Men jag vet inte riktigt om Fincher är rätt man att göra någonting så Stanley Kubrickt ändå. Det är ju ändå någonting som ska, det ska vara lite eftertanke, saker ska ta lite tid. Det ska vara lite tyst rymd, folk som svävar runt liksom, tappar taget på någon steg hit och dit. Medan David Fincher är lite mer, jag vet inte, för mycket kontrast och...
Oj, vänta, det ringer på dörren, jag ska kolla vem det är.
Hoppsan så.
Och det är dagens gäst som...
Jaså, minsann!
Välkomna, skriv på.
Men välkomna.
Vi får pausa. Vi får ta det senare, helt enkelt.
Absolut. Ja, i alla fall. Jag tror inte David Fincher är rätt man för jobbet.
Nej, det känns ju jag tycker det känns lite som att ja men fan Rama, för er som inte läst den så är det lite svårt att säga, men den är ju liksom, det finns inga cowboyscener i den.
Nej,
säger så. Det finns inget utrymme för att till exempel hänga utanför rymdskeppet medan det flyger.
Det finns egentligen ingen action. Det är mer ett vetenskapligt äventyr. Det är tanken som är äventyret liksom. Vad händer nu? Vad kan finnas bakom och varför finns den här prylen och så vidare och så vidare.
Så kallad hård science fiction.
Hård science fiction, ja.
Hård
precis.
Science fiction är riktig, alltså tänkbara scenarior, säger så. Riktiga, alltså det här kan hända.
Som vissa hävdar att Star Trek är, men det är inte.
Ja, men det är det fan inte. Men om vi säger så här, Fredrik, Star Wars eller Star Trek?
Star Wars.
Star Wars.
Absolut. Det är ju en evig det är ju Beatles och Rolling Stones-diskussionen om man säger vad är bäst liksom.
Ja, ja.
Och min åsikt där, det är ju Star Wars såklart. Och det beror väl på att Star Wars är ju... Jag är mer äventyrligt lagd. Jag är mer fantasikille liksom. Jag gillar folk som slåss och springer runt och hjältar och romantik. Mer än jag gillar moraliska diskussioner och vända papper och sådär. Inget ont sagt om det, naturligtvis. Men jag lever nog mer lite i min barndoms äventyr än vad jag lever i vuxenvärlden, och då tycker jag Star Wars passar bättre.
Ja, jag är ju på andra sidan skalan. Jag tycker Star Trek är bättre. Just för att det är åt det här hållet som jag gillar. Jag gillar ju science fiction därför att alltså, de här tankarna som väcks. Jag växte ju upp med science fiction kortnoveller som godnattsagor. Det här är ju fantastiskt sjukt egentligen. Men du vet så här, farsan satt och borstade tänderna på mig och så berättade han såna hissnande historier.
Ja.
Jag måste dra någon klassiker här. Han liksom tänjde lite på min fantasi. Han sa, jag kommer ihåg en speciell när han berättade om en man som skulle... Han fick ju uppdrag att åka till ett kloster där munkarna hade som något så här gudomligt uppdrag att skriva ner alla tänkbara namn på Gud. Och alla, alltså de visste några variabler, parametrar, att han kan inte ha si och så många konsonanter efter varann, och det kan inte vara, så det fanns någon form av grammatik där liksom. Och han åkte dit och sa så här: men fan grabbar, det här är ju jättelätt. Jag kan göra ett dataprogram åt er som bara printar ut alla liksom namn på det här. De bara, ja för fan, ni kör hårt. Vad händer förresten när det här är klart?
Ja, det är frågan man ska ställa sig först. Ja, inte kan visst, jag göra det, utan vad händer?
Och då säger munkarna så här: jo men då är det slut på universum. Det är slutet på universum. Då är universum klart.
Ja.
Och han tänker så här, jävla munkar, ni och eran trappistöl. Det var så här, bara, så, den koppling, så här, den här Chimayölen jag snackade om i resan där.
Just det.
Det är munkar som gör den.
Ja.
Kanske de här munkarna till och med.
Förhoppningsvis.
Men i alla fall. Ja. Och han gör den här och tänker sig, det här är ju nonsens.
Ja.
Och sen åker han ner från berget i slutet av berättelsen. Och tittar upp på stjärnhimlen och ser hur stjärnorna slocknar en efter en, Fredrik. Och det här låg jag inte klarvaken på natten och tänkte på. Liksom.
Det är ingenting man ska ge ett barn innan de ska sova. Inte ens en vuxen heller. Så ska man inte tänka på natten. Det är då det är som jobbigast med sånt. Det är då man ligger där med hela svarta universum framför sig. Liksom.
Fan, jag ligger varje natt med svarta universum framför mig, Fredrik. Det är, alltså, för er lyssnare här, jag är alltså... Om man kollar på min bokhylla så har jag, vadå? Jag har lite kurslitteratur från när jag var filmvetare, lite musik och sen
resten sci-fi.
Sen är det sci-fi och sen är det ju vetenskapsböcker. Det är ju rymdböcker, du ser det här. Jag har så här kvantmekaniken, jag har så här Fabric of the Cosmos, den som i princip är universum, så funkar det fast för vuxna. Så att jag tänkte så här, vad fan... Dagens tema är ju lite det här rymdsnacket.
Det känns som det är dags för rymdsnacket, ja. Det är ju det, detta oändliga universum som vi sitter mitt i, förhoppningsvis.
Så vi ger oss väl in i rymdens magi.
På tal om rymden i alla fall, så nu i veckan så hade vi ju ett mycket intressant naturfenomen i Sverige. Jag missade det, jag försökte se det men jag såg det inte. Jag vet inte om du såg det kanske?
Nej, vad tänker du på att Håkan Juholt, alltså att det, Socialdemokraterna blivit lekstuga?
Ja, det är ett naturfenomen. Nej, jag menar den vackra Aurora Borealis, tror jag väl att det heter. Norrsken.
Norrsken. Det var någon kan...
Det kommer sig väl av de här solstormarna som du pratade om i första avsnittet, tror
jag. Ja, nu är stormen här. Mm. Och nu är även kanske apokalypsen här.
Mm. Inte än i alla fall.
Nej, vet du vad norrskenet beror på? Hur det kommer sig?
Nej, inte alls.
Nej, men det är ju strålningen, vet du, som krockar, kan man väl säga, med vårt magnetfält.
Mm.
Som vi ska vara jävligt glada över att vi har, för annars skulle det här bli en dusch av död.
Vadå, strålningen då?
Ja, ja, för fan. Det skulle bli skit av hela allt det. Magnetfältet är som en slags sköld, kan man säga, som blockar. Tänk dig en krigare som står och, ungefär som i filmen 300.
Ja, liksom. Jag tänkte faktiskt på det.
Precis så är det, fast av magnet och runt jorden.
Ja, ja, ja.
En musklig hjältekrigare som står där.
Men vackert är det i alla fall. Eller jag antar att det är vackert. Jag sätter på bild, men jag såg det inte i tisdags eller måndags eller vad det nu var.
Man kan fråga Christer Fuglesang. Mm. Han såg norrsken från rymden. Det står i hans bok som jag läst.
Okay.
Han låter ju alltid lite berusad. Det är det som är grej. Och det här var roligt, för han var med i den här Almedalsveckan, du vet.
Nej,
han,
jag vet inte,
jo, men det här politiska.
Jaha, ja.
Han skulle ju bevisa att sån här... Nu tappar jag ordet. Men vad heter det? Du vet, man blandar ner en droppe medicin.
Ja, homeopati.
Homeopati! Han skulle motbevisa det. Och åt 60 svårt. Stycken... eller vad fan det var, sömntabletter, 10 gånger dödlig dos. Mm. Och menade liksom att det här är bara skitsnack, de här är ingen verkan överhuvudtaget. Mm. De menade kritikerna att han faktiskt blev sömning av det här och så vidare. Mm. Men han låter alltid berusad. Och en presskonferens med han, det är ungefär på det här viset då liksom. Då ska vi se.
Ja, när man är ute i rymden så är det inte så... Det är ganska omständigt då att kunna till exempel såna enkla saker som att gå på toa eller att äta för den delen. Det blir ganska komplicerat i rymden. Men det är roligt. Det är roligt att vara i tyngdlöshet, så att säga. Man tappar alla perspektiv om vad som är upp eller ner. Va?
Så där låter han.
Liksom. Ja, han låter lite full, ja.
Och det är så jävla... Jag tänker på... Har du sett den här filmen Contact? Med Jodie Foster?
Ja, nej, ja.
Jo, men de får en ritning från rymden.
Mm.
De ska få bygga en maskin... För att åka ut i ett maskhål.
Är det Travolta eller är det Charlie Sheen? Någon sån, va?
Nej, för helvete. Jodie Foster är
det. Jo, men det är väl också någon man med? Nej, det kanske inte. Nej, skitsamma. De får en ritning.
Ja, det är lite... Ja, precis. Och den är det är baserat på en bok som är skriven av Carl Sagan. Carl Sagan. Den kanske största vetenskapsjournalisten. Han som ändå... Han, sin tv-serie Cosmos där på 70-talet, eller vad det nu var. Som liksom... tog rymden till folket.
Mm. Riktigt mysig liten tv-serie.
Ja, han är mysig han. Mm. Carl Sagan, rest in peace.
Mm.
Det fina är med den... Hon säger då när hon åker i maskhålet i slutet och bara skakar och sen är det vackert. Det är ungefär som slutresan i 2001. Det är bara en massa färger och... Och då säger hon så här: poetry! Poetry! They should have sent a poet! Och då tänkte jag direkt på Fuglesang. För att vi skickar upp Fuglesang i rymden och alla journalisterna väntar på att han ska säga något vackert. Ni vet, så här som, jag såg rymden, eller jag såg jorden ifrån rymden och det var som en bubbla, en skör bubbla som när som helst kan spricka och bla bla. Nej, han säger, det enda han har att säga är så här:
ja, det är roligt att kasta frisbee i rymden.
Kasta frisbee i rymden, det var vad vi skickade upp han för att göra.
Men han kanske är en lite enklare man. Han är ju väldigt bra på sin grej, men han är väl ingen talare. Och det är väl inte...
Han är ingen talare.
Nej, det kanske inte förväntas av en astronaut heller att man ska vara det. Liksom. Men vad man än säger i rymden blir det ju lite mer magiskt än om man skulle sagt det på jorden hur som helst.
Så kan det vara.
Så kan det vara. En ny tv-serie förresten i söndags, Äkta människor på SVT. Ja, just det. På tal om vetenskap och framtiden och sådär.
Ja. Vad tyckte du om den?
Jag först tyckte jag inte om den alls. Nej. Första avsnittet kanske. Och det är mest på grund av Eva Röse. Hon brukar vara så där, men här var hon ovanligt dålig. Men efter ett tag, jag gillar den lite grann. Jag tror jag kommer se nästa avsnitt i alla fall. Det är ju 10 avsnitt, så att vi får se om jag håller ut så länge. Men godkänt.
Jag tänkte på de här turkosa detaljerna. Tänkte du på dem?
Mm. Allt är turkost.
Det känns lite jävligt typiskt Sverige.
Mm.
Att vara övertydliga med såna här grejer.
Mm.
Att så här, vi har en grej, säger de på manusmötet. Så här. Vi kommer att låta alla detaljer vara turkosa, för det är future.
Ja.
Du vet, så här, om någon annan amerikansk filmskapare eller serieskapare gör en serie, då har de med de här detaljerna. Ja. Men det är subtilt.
Ja.
Det är subtilt. Men i Sverige är det vulgärt.
De tror ju, de som har gjort den här serien, de tror ju att i framtiden, om 10 år, så ska Harald Hamrello-regissören kunna ha en presskonferens och säga: tänkte ni på att alla detaljer var turkosa? Och så ska folk bli helt mindblown då, liksom. Publiken ska bara svimma.
Ja, men det,
precis. Men det är ju inte så, det är så jävla övertydligt.
Det är ju som den här indian-grejen du drog i första avsnittet i Kubrick, ja, Shining.
Det är ju mindblowing när man kommer
för,
på
för
det.
För det har inte jag ens tänkt på.
Nej.
Men det här jävla turkosa, det ska man ju vara färgblind i alla fall.
Ja, ja, visst, inte, ja, visst. Nej, men jag kommer ge den någon avsnitt till. Den var godkänd en bit in. När det började handla lite mer om människors relationer till robotar, då blev det lite intressant. I början var det ju bara så här massa töntiga skådisar som springer runt i töntiga kläder och är töntiga. Alltså det var inte, det var för svenskt i början, men jag växte in i det lite.
Alltså, ja, varningsklockorna ringde ju när jag läste om att Andreas Wilson ska vara med. Och jag tänkte såhär, ja, men fan, det är ju skitbra, för han pratar ju som en robot.
Ja, jag tänkte säga det. Han måste ju vara Sveriges plattaste skådis.
Ja.
Jag har ögonblicket jag bestämde mig för att han var sämst. Det var, jag vet inte när det var, 2004 eller något sånt där. Jag hade sett Ondskan. Den var väl inte helt ny. Ni får rätta mig om jag har fel på årtalet, men skitsamma. Då gjorde han en reklam på Kanal Plus eller TV1000 för höstens kommande filmer då.
Ja.
Så han satt i en biostol och så vände han sig så stelt mot kameran. Hej, jag heter Andreas Wilson. Jag tänkte tipsa om min favoritfilm The Royal Tenenbaums. The Royal Tenenbaums handlar om en... Och så höll det på så där.
Ja.
Han kunde inte ens spela bra när han spelade sig själv.
Ja, då är det illa.
Då är det jävligt illa.
Ja, alltså, med robotar... Ja, alltså, det är kul, tycker jag, att fantisera om hur framtiden ser ut med robotar.
Ja.
Jag blir ju freaked out av den här mänskliga robot-typen.
Mm.
Du vet, när de ser ut som människor. För om man youtubar de prototyper som finns idag,
ja,
så de hamnar ju i det här... De hamnar ju i det här...
Uncanny
Valley, precis. Att liksom... Den här dippen som är, alltså, när någonting nästan ser äkta ut, men eftersom vi är, alltså, människans förmåga att känna igen ansikten, den är ju fantastisk. Så att vi märker ju att någonting är fel. Och det blir så jävla creepy, de här jävla robotarna.
Ja, ja. Och just Uncanny Valley, det syftar ju på att om man har på x-axeln hur lik en robot är en människa, desto längre bort man kommer på x-axeln, desto mer lik en människa är det. Och på y-axeln, alltså uppåt, så har man hur mycket man tycker om den här, eller vilken relation man känner till den. Så kommer det vara en ökande graf, alltså desto mer lik en robot blir en människa, desto mer gillar man den, fram till en viss nivå. Och det bara, bam, dippar grafen. Helt precis. Plötsligt så blir man blir livrädd, det blir sjukt äckligt liksom, vid någon punkt. Och det är det som kallas the uncanny valley. Det är ett riktigt begrepp, inget internetbegrepp
då. Nej, och det snackar man ju om även i när man gör 3D-filmer och så här. När man ska modulera. Men jag tänkte på det här med robotar och ansikten, framtiden där. Har du provat en sån här? Det finns ju applikationer, så där man liksom fotar någon, och sen ska man hitta någon sån här Vi hade ju en kompis som tydligen var lik Jennifer Aniston.
Bara för en manlig kompis.
Ja, visst. Och bägge två, ja, de har hud och de har lugg. Liksom. Ja. Det är i princip.
Och så en näsa som var ungefär lika eller något sånt där.
Och vår gode vän Patrik, som var en drinkmästare. Jag var på en fest förra veckan. En psykologfest. Och där var det en snubbe som var så jävla lik en skådis. Och jag kunde inte komma på vem fan det här var. Jag blev besatt av det här. Jag kunde inte prata om något annat på hela kvällen. Och vi följde efter den här stackars mannen och försökte ta reda på vem fan är han lik. Och det vi kom fram till, Nej, nu jag ska inte hoppa till slutet än. Patrik, han kom ju på en snilleblixt. Han fotade honom i smyg.
Ja.
Jag poserade och sen fotade han lite snett, du vet. Så vi fick han i blickfånget istället. Och sen var det spännande då när hans telefon sökte och hittade träffar på Inka-tempel.
Va?
Inka-tempel och en massa så här, gamla målningar.
Va?
Leonardo da Vinci-målningar.
Ja,
ja, för att han är hudfärgad. Så jag tänker så här, den dagen robotar kan interagera med oss och känna igen ansikten och sånt där, det är fan, vi är inte där än alltså. Inka-tempel. Ja.
Kan du tänka dig så här, om man har en robot i hemmet som är en robot som ska hjälpa en gammal människa och typ koka kaffe och torka dem i röven och sånt där. Ja. Så kommer den inte se skillnad på typ en ljus skinnjacka och gamle Gunnar i sängen. Så den kommer stå typ i hallen så här och borsta tänderna på en skinnjacka.
Ja, det kommer se jävligt roligt ut. Ja, jag kan berätta vem han var lika, för jag kom på ett slut. Det var pappan i Ghost World.
Pappan i Ghost World.
Hur fan är det?
Ja, han är okänd. Det var därför jag inte kom på det. Men det var någonting med den här lite försynta, skalliga mannen med glasögon. Och sen har han träffat någon ny brud där. Och det var där jag gick och sa till dem så här, han är liknande. Han är tillsammans med någon han inte borde vara tillsammans med. Och han känns lite creepy. Han kanske är sexförbrytare. Och så här, nej fan. Nej, han är någons pappa, tror jag. Och sen till slut så knäckte jag det. Jag älskar när man knäcker någonting. Och det är också en robotgrej faktiskt. För att vi har ju så jävla mycket information i vår hjärna. Allt du varit med om, allt du kommer ihåg och minns,
finns det där, förhoppningsvis.
Men ändå så kan vi råka ut för de här jävla så här, vem fan var det nu?
Ja.
Och det finns ju det, för jag kom ju på det till
jag
slut.
Tror, det kallas väl till och med, och det här kommer låta dumt, men jag har hört att det kallas brain farts.
Ja, kan hända.
När den bara inte kopplar rätt minne till rätt ögonblick. Liksom.
Men hur fan går det till alltså?
Jag vet inte.
Det här är ju någonting som Erik, psykologen, får svara på, men inte i det här avsnittet.
Jag tror att det kanske handlar om att eftersom man inte går runt och tänker på vissa minnen speciellt mycket, så tar det lite längre tid att plocka fram dem bara. Det är nog bara så.
Ja, men jag tänker återigen, om man ska bygga robotar.
Mm.
Då menar jag så här att vi... Är det här någonting man inte kommer undan kanske? För att det är ändå onekligen så att vår hjärna kan lagra jävligt mycket information. Och robotar, tänker man, borde kunna lagra mer.
Ja,
men de är ju å andra sidan ett rum stora då. Tänk på den här roboten som vann Jeopardy. Har du sett det?
Nej.
De byggde en robot som skulle vara med i Jeopardy, och det var skitsvårt. Det var jättesvårt bara att få den här roboten
och formulera frågan rätt.
Nej, men att kom fatta frågan. Han kunde ju svara så här helt sjukt. Så här. Vad hette USAs första president? Och så söker han bara så här, president... sen blir svaret så här,
men han glömde alltid vem är eller vad då?
Ja, men han kunde fatta helt, han kunde så här, och du vet så här, Jeopardy har de ordlekar och så här riktigt konstiga frågor. Så han fattade ingenting, men till slut så knäckte de det och då vann han hela skiten faktiskt. Jävligt imponerande. Men han var å andra sidan ett rum stor. Så att jag tänker så här, hur blir det? Kan vi bygga en hjärna i en robot som är äkta människor.
Ja, alltså du får ju tänk det här, den här rumsstora roboten nu.
Ja.
Det fanns ju en tid då datorer var rumsstora också. Då man drog en liten spak och så tog det 4 veckor innan man fick ut sin lilla matteekvation i slutet liksom. Så att det visst, om 100 år kanske. Kanske man har en iPhone-stor fullt fungerande AI som följer med en och ger en tips och råd hela tiden.
Ja, vi kanske blir iPhones allihop.
Ja.
Du vet så här, vi måste bygga om vi nu ska snacka rymden som faktiskt, det blir lite rymden slash sci-fi.
Ja, det blir det. Slash robotar.
Ja, men jag tänker om vi ska kolonisera rymden och sådär. Är det inte mer troligt att...
Det blir iPhones.
Att vi gör det som robotar. Ja, precis. Vi åker ut i rymden som robotar istället.
Jo, kanske. Kanske. Som i den här filmen Surrogate, som du har sett den.
Nej.
Nej, det handlar om... Det är Bruce Willis och någon brutta. I framtiden då så har de ett samhälle där alla människor har robotsurrogater. Eller i alla fall de flesta människorna har robotsurrogater istället.
Mm.
Så att alla sitter egentligen hemma i någon slags stol och bara...
World of Warcraft. Är det World of Warcraft?
Ja, det är World of Warcraft. Precis. Så att samhället befolkas av perfekta robotversioner av människorna som sitter hemma. Så att du behöver aldrig mer oroa dig för att duscha eller att göra dig fin och sådär. För du har ändå en perfekt robotversion som som springer omkring där ute liksom. Och de utkämpar krig så också faktiskt. Det sitter folk framför datorer och styr de här krigsrobotarna då. Så ser man ett slagfält med massa soldater som dör till höger och vänster. Och så säger någon röst: ja, där dog C8, koppla in D9 på samma operatör, blup, 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 så får han en ny soldat att styra liksom. Okay, som ett extra liv. Så det kan nog mycket väl hända i framtiden, tror jag. Om inte jorden går under.
Ja, hur tror du att jorden går under? Låt mig ställa en ännu rymdigare fråga. Hur tror du att universum slutar?
Oj, jävlar. Nu sitter vi där med den svarta evigheten framför oss. Jag vet inte. Jag tror att det kanske inte slutar. Det är nog cirkulärt. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag kan inte svara på det.
Nej. Ja, Fredrik. Vi har tagit en kort paus och... nu, det är för att hämta oss, för jag ska nämligen prata om universums slut.
Oh, Jesus.
Men jag behöver äta mina ägg som jag kokade i början av programmet. Så jag går och hämtar dem.
Gå och hämta ägget.
Vill du ha en öl också?
Ja, ja.
Ja, för fan.
Ja, jag tänkte inte att det fanns...
Vi tar en där, ska vi se då.
Ja.
Ut i köket.
Gud, vad trevligt. Helt oväntat.
Ja, det har... Vänta här, ska vi se. Fredrik.
Ja.
Jag har riktig öl idag, det är ingen
folk. Oj, riktig öl.
Nu ska vi få med den här.
Ja, just det.
Vi har nya mikrofoner idag också.
Ja, just det.
Vi får inte spela i dem. Det är två stycken likadana mikrofoner. Mm. Så vi har samma ljud den här gången.
Courtesy av vår musikvän Robin Rudén. Som vanligt, yes. Som vanligt.
Och det här är en rolig historia. Jag måste bara berätta dig i pausen här. Att när jag skulle hämta dem här idag. Skulle jag precis gå
och öppna min.
Ja, men vi kör det då. Ah, fy fan alltså. I alla fall, jag är hemma hos Robin. Och sen ska jag precis gå därifrån. Då har han ställt en
tidigare idag alltså.
Ja, tidigare idag. Då hade han ställt en soppåse i hallen. Och alltså, han hade ställt två soppåsar där. Och jag säger så här: Robin, ska jag slänga soporna? Ja, för fan, gör det, säger han ifrån studiorummet där vi sitter och jobbar. Och jag tar dem där och går ner i trappen. Och sen, han springer efter mig. Mattias, det är mikrofoner i den ena. Och så kollar jag ner. Då är det för fan mikrofonerna. För flera tusen spänn i den ena.
Vad kostar en sån här mikrofon nu?
Det sa jag, flera tusen.
Ja, men flera.
Ja, tror jag i alla fall.
Vi säger.
Det är ju inte 200 i alla fall.
Nej.
Men nu ska vi se äggen här.
Ägg och öl.
Nu har jag ätit mina ägg. Och jag har druckit min öl.
Ja, en bit av ölen, inte all öl.
Nej, och nu kan vi ta oss an det här. Jag tänker ofta på hur universum ska sluta. Jag tänker mer på det än hur mitt liv ska sluta.
Ja, jag försöker inte tänka på någon.
För att när jag är som mest filosofisk så inser jag att jag är universum.
Okay.
Jag består av universum. Och vem är jag att skilja på mig själv och universum? Jag är universum. Hur ska det sluta för mig egentligen? Och då måste man, för att fråga sig hur det ska sluta, då måste man först fråga sig hur det började.
Ja, just det.
Vi har väl alla, alltså, den här Big Bang-teorin har du hört om. Att det, bara, det kom från ingenting och blev allt.
Ja, precis som sitcomen.
Ja. Vi skiter i den sitcomen. Låtsas som att den aldrig gjordes. Och sen fortsätter vi. Men då är frågan: hur börjar universum? Det börjar från ingenting, har de flesta på något sätt accepterat. Och sen accelererade utvidgningen något ofantligt då, alltså. Accelererar fortfarande. Det bara växer och växer snabbare och snabbare. Och jag tänker så här, om det finns ett universum bara, då har vi en jävla tur. För då har alla naturlagarna klickat så perfekt så att vi kan finnas här.
Jaja.
Så att i min värld tänker jag att det måste finnas fler.
Ja.
Oändligt många kanske till och med.
Ja, ja.
Eller så finns det en gud. Ja. Och det köper jag inte heller. Men det finns även att det kan fortsätta cykliskt då, som du var inne på innan pausen.
Ja.
Att det är en cykel så. Men då undrar man, hur började det om egentligen? Förr trodde man ju att det skulle dras ihop och bli en big crunch.
Oj, ja, det har jag inte ens hört.
Nej, men du vet att gravitationen till slut skulle övervinna expansionen. Och att det skulle dras ihop igen till en punkt och därifrån skulle det födas på nytt. Men
för att varenda himlakropp bidrar med en liten gravitation. Och till slut så blir det så många så att...
Precis. Aha. Men man har ju upptäckt nu att universum expanderar inte bara, utan det expanderar i ökande takt.
Oj då, ja.
Och då undrar man ju så här, då kommer det inte bli någon big crunch. Nej. Utan då pratar man istället om the big chill. Aha. Och the big chill, det är när all materia, ja. Det är så glest mellan allting. Till slut blir det så jävla glest mellan atomerna och hela skiten. Så rumtiden och materia och allting bara slits isär.
Ja.
Och det blir bara pissljummet över hela alltet, världsalltet liksom. Och det här är ju oerhört skrämmande slut. Alltså, jag vill inte att det ska sluta.
Nej, ingen big chill här inte. Nej. Det kommer det inte bli.
Men då har Roger Penrose, en väldigt ett stort, tungt fysikernamn.
Mm.
Nästan som Stephen Hawking, som var här förra veckan och introducerade vårt program för er som undrar.
Ja.
I alla fall, Roger Penrose har kommit på att det här är lite avancerad fysik, men låt oss ta lite utrymme för det, så ska jag försöka förklara.
Jag
för...
kan ingenting om det heller, så att lyssnarna kan ju sympatisera med mig.
Ja visst. Men då är tanken så här, att när allting bara har blivit pissjummen energi,
the big chill.
Ja, the big chill. Så kommer det bara finnas ljuspartiklar av energi. Du vet så här, ljus och energi, de sitter ihop väldigt, eller materia och energi överhuvudtaget. I är lika med MC2. Det handlar egentligen om att man kan konvertera materia till energi och ljus. Och när allting bara är ljus, pissjummet ljus, när du och jag har blivit partiklar bara som flyger omkring i ljusets hastighet, då kommer han på att då förstörs meningen med tid och med rum.
Okay.
För att en ljuspartikel känner inte av tid och rum.
Nej.
Om du färdas i ljusets hastighet, eller överhuvudtaget, det kanske du inte visste, Fredrik, men om du färdas snabbt, eller överhuvudtaget egentligen, så går tiden långsammare för dig. Det är ju relativitetsteorin. För det finns någon som tror att relativitetsteorin är den här, allting är relativt. Ungefär som att jag har ont i magen, men min polare har magcancer. Allt är relativt. Det var inte det Einstein bidrog med. Det var inte Einsteins bidrag. Men i alla fall, och då tänkte han, jag ska fatta mig kort här. Han tänkte helt enkelt så att när inte tid och rum finns längre, då är ju allting på samma punkt igen.
Ja, det blir det ju.
Ja, och då kommer det födas på nytt.
Ja.
Jag vill tro på den här teorin.
Så jag hade rätt med mitt cirkulära universum.
Ingen vet ju vem som har rätt, men det är en teori. Och jag gillar den.
Jag tycker det är en bra teori också.
Har du något rymdigt?
Ja, jag har läst två intressanta grejer om rymden. Eller två myter om rymden, kan man säga. Det första är den här myten om att ett svart hål, om det skulle komma ett svart hål vid solen, att den på något sätt skulle suga in planeter och allting till sig. Svarta hål, de har ju massa.
Ja,
precis som vilket objekt som helst. Och den gravitationen, eller sugkraften kan man väl kalla det kanske, som de har, är ju relativt till deras massa. Ett svart hål stort som solen skulle ha samma gravitation som solen.
Ja.
Vilket innebär att ett svart hål på film stort som en knytnäve eller vad fan det brukar vara, kommer inte suga in hela jävla universum och Star Trek Voyager in i sig och allting. Det är ju en typisk filmmyt. Wow, vi sugs in i det svarta hålet. Wow, alla stjärnorna sugs in. Det händer ju inte. Det blir inte så.
Nej, det är faktiskt, du vet, den här partikelacceleratorn i CERN, Large Hadron Collider,
Hadron Collider.
Ja, LHC. Om man googlar på det här får man upp Linköpings hockeyklubb.
Bland annat.
I alla fall, de var ju oroliga för att det skulle bli ett svart hål av det.
Ja, ja.
Och Stephen Hawking återigen gick in och, det är hans specialitet, svarta hål.
Ja.
Han sa att det kommer inte hända, och därför vågar de bygga den liksom.
Ja, ja.
Men om det skulle bli ett svart hål av jorden, så skulle ju månen fortfarande cirkulera runt. Och det skulle liksom, det skulle vara precis som att jorden var där, fast nu är jorden inte si och så stor, utan nu är den en punkt.
Ja, den där hela suggrejen in i det svarta hålet, det skulle ju bara ske om man skulle befinna sig i det svarta hålets atmosfär på samma höjd som jordens atmosfär, om den är lika stor som jorden.
Händelsehorisonten, även kallad.
Okay,
den punkt där du oundvikligen sugs in.
Ja, ja.
Det finns ju även en pissdålig film som heter Event Horizon.
Ja, just det. De hittar helvetet i rymden, eller vad det nu
är. Ja, det är något sådär.
Men sen har jag en till rymdmyt då. Det är också en filmisk myt då. Det här med asteroidfält. Ofta på film, så typ Star Wars till exempel, de kör in i ett asteroidfält, man ser det på långt håll, det är en massa asteroider runt en planet, så här, oh nej, det är ett asteroid field, vi måste svänga höger och vänster, och det kommer vara småstenar som studsar mot rutorna, och undvik de stora. Men Faktum är ju att de asteroidfälten som finns, som vi känner till nära jorden i alla fall. Ja. Där är det ju flera hundratusen kilometer mellan de här stenarna.
Ja.
Jag läste någonstans att, jag tror att det är Venus, kan det vara Venus? Jupiter.
Jupiter.
Där är det 400,000 kilometer mellan de stenarna som finns där. Mm. För det är väl gas och sten och någonting, va?
Jupiter? Ja. Själva Jupiter? Menar du
stenarna? Nej, jag menar ringarna.
Ja, du tänker på Saturnus i så fall.
Jag kan ingenting om
rymden. Nej, men det kan nog stämma. Det är nog otroliga avstånd.
Ja.
Jag måste tipsa om en YouTube-film här.
Ja.
Sök på Biggest Star Known to Man.
Åh, herregud, nej.
Där ökar de från jorden till planeterna, till solen. Till
Canis
solen,
Majoris.
Ja, och sen slutar det med VY Canis Majoris. Och då är det liksom... Ja, kolla på den. Sök på Biggest Star Known to Man.
Men hur som helst, att köra in i ett asteroidfält och förvänta sig att få svänga höger och vänster med någon sekunds marginal, det är ungefär som att gå ut i en öken och förvänta sig att krocka med städer med en sekunds marginal. Oj, jävlar, en stad. Oh, en till stad. Ah, en oas.
Precis.
Och nu, veckans gäst.
Ja, det var ett försök till röstsyntes. Ja. Och på tal om det så har vi faktiskt en gäst med
Jajamän,
oss.
Som varje vecka.
Ja, visst, välkommen.
Tack, tack.
Berätta vem du är och vad du gör.
Jag heter Åsa och jag läser till logoped.
Mm-hmm. Och logoped?
Vad gör en logoped?
Ja. En logoped jobbar med talarröststörningar och den jobbar med kliniskt på ett sjukhus med att hjälpa folk som har olika röstproblem.
Mm-hmm.
Och kommunikationsbekymmer av olika slag.
Jag förstår.
En talpedagog, är det en logoped?
Nej, en talpedagog, det är light, lite mer någon kanske. Som har läst kanske en kurs i ett halvår, medan en logoped har en 4-årig utbildning. Och...
Som en tandläkare och tandhygienist?
Ja, lite så. Alltså man får ju en licens när man blir logoped och man får inte jobba som logoped om man inte har den.
Okej, okay, ja.
Det är lite som terapeut och psykolog kan jag tänka mig.
Ja, lite så kan man säga.
Ja, vi har pratat jättemycket om rymden och robotar idag ett tag här nu. Och vi vill väl komma in osökt. Efter Dr. Stephen Hawking här så kommer vi in på röstsyntes.
Mm.
För att vi såg den här, såg du den här serien som hade premiär, Äkta människor?
Nej, jag har inte sett den.
Men då är det så här, då pratar de om, det är svensk science fiction liksom, robotar. Och de pratar ju så här, de står och...
Hubots heter
de. Ja, men ja, det låter exakt som att de är... som svenska skådespelare helt enkelt. Robotar i framtiden kommer prata som svenska skådespelare.
Läskigt.
Ja, det är... Fy fan. De står och käbblar med varann liksom, och sånt där skit. Mm. Men då tänkte vi höra, då kanske du kan ge oss lite kött på benen. Hur svårt är det att göra, tror du, en sån här röst, alltså få en robot att prata helt enkelt?
Mm. Ja, det som är svårt om man ska efterhärma en mänsklig röst är ju att det är ganska många olika faktorer som bidrar till hur en röst låter. Mm. Det är rent anatomiskt hur man ser ut, vilka hålrum man har i skallen, hur långa stämband man har, hur gammal man är. Men även andra saker som hur högt du pratar, vilket röstläge du lägger dig och sånt där.
Mm.
Och kanske vilka känslor du har när du pratar. Och allt det här gör att din röst varieras från gång till gång när du pratar.
Ja.
Om du är arg kanske du höjer rösten och du liksom... beter dig på ett visst sätt.
Aha, okej. Okay, ja. Så att för att göra den perfekta röstsynteten så måste man nästan ha ett kontext att lägga in den i. Att den här roboten ska skälla ut någon nu. Liksom. Att man har 40 olika situationer eller vad som helst. Så här, eller...
Ja, precis. För om man tänker sig det motsatta, om det inte finns någon variation, det är det som blir onaturligt om det är väldigt monotont prat. Mm. Om man tänker sig då som Microsoft Sam så är den väldigt platt. Mm. Det är inga förändringar i rösten. Det och då låter den känslokall och konstigt.
Sam, är det en sån här, man skriver in text liksom och får ut den?
Precis, och så pratar den. Det som är hemskt är att vissa faktiskt använder Microsoft Sam i ska man säga, alternativ kommunikation. Att man kanske kommunicerar med hjälp av en dator. Om man inte kan prata eller teckna.
Aha,
och har man kanske lite otur då kan man få Microsoft Sam som pratar. Men det finns även Anna-Karin och lite proffsigare röster.
Men om man får ta ett snedspår här, sådana här rakapparater mot...
Just det.
Hur funkar det?
Om du har laryngektomi. Jag kan inte speciellt mycket om det ännu, men grejen är egentligen att du pratar med de falska stämbanden, stämvecken som finns inne i halsen på ett sätt. Och jag tror att du återskapar vibrationerna ditåt på något sätt.
Ja.
Och det förstärks med den här... den här grejen.
Rakapparaten.
Ja,
precis, men jag kan inte så mycket om det tyvärr. Nej, så.
Det kommer ju alltid föreläsare till skolan. Skaffa, börja inte röka.
Ja, precis. Liksom,
ja, för fan, det är otäckt alltså.
Mm.
Det är det som är lite faran, känner jag. Om robotarna dels ser lite så här halvt mänskliga ut,
mm,
och sen pratar de med nästan mänsklig röst,
mm,
vore det inte bättre att låta dem prata med en helt, något helt eget, något helt, ja, syntetiskt,
mm, liksom. Och vara ljusgröna och ha larvfötter liksom. Det är nästan bättre.
Ja, det är lite mer spännande kanske liksom. Det blir helt oväntat. Men ja,
det blir mer robot, tänker jag.
Ja.
Att prata med ett så här vocoder så här,
ja.
Fast det här är ju bara den bilden vi har av en robot liksom. Vi jämför ju det med andra bilder vi har av robotar,
mm,
ja, det är sant.
Det är ju egentligen inte så nytt att tänka så heller.
Nej. Om du får fantisera, är det din vildaste fantasi hur en robot kommer att prata då, när den här tv-serien blir verklighet och en robot kommer in och ska liksom dammsuga din, ja, jacka eller någonting,
mm, som ser ut som en människa fast lite finare hy bara,
ja,
rör sig som en människa, inga konstigheter.
Men vore det inte läskigt ifall det var en väldigt perfekt talsyntes? Alltså, ja, det lät precis som en mänsklig röst, men det var någon liten detalj som gjorde att det blev skitkonstigt.
Jo, men ja, det är det vi var inne på förut. Ja. Att när robotarna ser i princip mänskliga ut så är de nästan otäckare än om de, mm, var helt,
ja,
plastiga.
Ja, ja, men precis. Ja. Man kanske kunde uppnå det även i röst på något sätt.
Ja.
Ifall man lyckas få in hela liksom, att det är hyfsat normal intonation och man kanske har betoningen på rätt ställe och man kan liksom förmedla någon sorts känsla i det man pratar.
Ja.
Att roboten kan det. Men någonting är lite off. Mm. Det skulle kunna vara lite spännande.
Jag kan ju tycka att sådana här talsvar när man ringer till ett företag kan ju, mm, vara rätt otäcka. Där de har, jag kan tänka mig att de har spelat in, eller det låter som att de har spelat in segmenten och sen bara satt ihop dem och kastat,
mm,
dem,
ja,
dem
lite baserat på vilka...
Det tycker jag låter otäckt. För att då, ja, kan det vara en ton i rösten just. Och sen en helt annan ton i rösten. Mm. Ska
det är
säga
också
siffrorna.
En variant. Så skulle ju robotarna kunna låta också faktiskt.
Ja, just det.
Mm.
Att de har en databas av färdigspelade ljud, tänkte
jag
på. Eller?
Ja, ja, ja.
Mm. Ja.
Men på tal om något helt annat, om vi lämnar robotarna.
Mm.
Vi som sitter här med, mm, nya mikrofoner och allting. Och
håller låda.
Och håller låda, precis. Och särskilt Fredrik som jobbar med telefonförsäljning och får prata hela dagarna.
Mm.
Jag har hört att för att hitta sitt röstläge så ska man... Så jag går ju upp, så jag pitchar ju upp mig själv eftersom jag är från Kumla. Så, mm, pratar jag väldigt såhär, men att man egentligen ska slappna av helt och hållet och att mitt, mm, naturliga röstläge då skulle ligga här nere någonstans. Stämmer det?
Ja, det är svårt att hitta sitt rätta röstläge. Jag har ju inte heller mitt rätta röstläge. Jag pratar ju alldeles för högt. Mm. Jag ska egentligen också plocka ner mig själv lite, men det du kan göra är att du jobbar med övningar som sänker struphuvudet.
Mm.
Och lär oss en sån övning.
Ja,
du kan till exempel säga,
lär lyssnarna en sån övning.
Du kan tänka att du kastar lerklumpar mot golvet.
Ja.
Och så säger du bo.
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 Ja, men då hamnar jag ju här nere med Christer Fuglesang och grabbarna.
Bo. Mm. Och så kan man ju använda lite olika ljud, eller ord som har mycket R i sig. Och så överdriver man dem ganska mycket.
Ha.
Till exempel... Ja, nu kommer inte på
rullande rövar av rost.
Ja, just det. Den klassiska, ja, använder vi mycket på programmet. Jag tror att den också fungerar laryngssänkande, alltså struphuvudet sänks.
Ja. Aha, ja. Rullande rövar av rost.
Ja, det ska jag skriva ner den när man är väldigt användbar.
Det här var mycket givande,
absolut.
Ja, ett utbyte kan
jag säga. Tycker att vi får återkomma till dig när vi har spelat in 70 avsnitt och känner, ja, att vi måste göra något åt våra, mm, uttal och lyssna när klagar på Facebook över, ja, hur fan det låter och sådär.
Mm.
Eller när ni får förslitningar och sånt.
Ja.
Ni börjar få lite knottror och lite revor i stämbanden kanske,
ja,
eller...
Ja, verkligen.
Nu börjar vi muntorra och...
Det här är underbart. Vilket fält av expertis vi har omkring oss.
Absolut, absolut.
Vi får tacka så jättemycket.
Ja, tack så himla mycket. Tack. Nej, oh.
Oj, oj, oj. Du, Fredrik, nu är det din tur att öppna dörren.
Yes.
Det är spännande. Vi har ju... Vem kan det vara? Ja, det är Patrik. Det är Patrik igen. Våran drinkmästare. Det är fantastiskt. Det är fredag kväll och vi ska fyllna till här som vanligt i Superlife.
Man kommer alltid samma tid i avsnitten.
Ja, det är fantastiskt. Jag förstår inte vilken time, hur timingen kan vara så bra.
Ja.
Här har jag med lite godsaker.
Oj, massa grejer.
Ja, titta, här är champagne.
Champagne.
Oj, det här måste någon annan öppna för jag har fobi för att öppna.
Men här,
kan jag måste vara
jag går öppna champagne.
Vad står det? Glädjegrön.
Det här är rosvatten.
Rosvatten. Okej, ja. Okay. Ja.
Sen har jag Cointreau.
Cointreau, åh.
Yes, och sen har vi grapefrukt också.
Grapefrukt och så en shaker. Och så väldigt många glas och en vass kniv. Jag undrar vad det ska bli.
Ja, ska det?
Ska det bli veckans drink kanske? Jaha, då tänkte väl vi programledare ta del av drinken den här gången också i form av ren handpåläggning egentligen.
Ja, det blir ju mycket bättre så.
Det blir lite mer rättvist så. Vi lever ju i ett rättvist samhälle, okay, tycker
vi,
vissa.
Mattias på att öppna champagne.
Ja, det kan bli dirty.
Smällen i nära mikrofonen så man hör.
Ja, jag ska att det är riktig det. Champagne. Det, jag bara inte skjuta hål i mitt tak.
Du får blunda på det.
Och då Fredrik, medan vi väntar på nu smäller det här, då ska vi se.
Åh,
oh, herregud. Jag också aj, lite
så. Ah, där, som en fis i åh, oh, gud.
Drick bara, drick. Nej, men vänta, det den
för... rinner över precis som en fis i rymden.
Eller
ja. Så här blir det när man gör live radio. Allt är helt live. Mm. Och Patrik skär upp grapefrukten.
Ja, Mattias har ingen juicepress, vi får göra det här lite som
okej, okay, nu får vi lugna ner oss lite. Och medan ni håller på att förbereda er så tänkte jag fråga Fredrik. Det börjar lida mot sitt slut.
Ja.
Och jag tänkte fråga dig. Vi ska ha varsitt uppdrag.
Det ska vi ha.
Ja,
jag har rätt åt dig.
Okej, okay, shoot.
Jag har tänkt så här, du är musikman i hjärta och själ. Och till nästa vecka så vill jag att du ska ha skrivit en text. På svenska eller engelska eller vilket språk du tycker passar bäst, så länge som jag fattar vad texten går ut på, till Star Trek-temat. Det finns, jag har inte hittat så många riktiga texter till Star Trek-temat, så jag tycker du ska skriva en text.
Men,
och en sång.
Vilket Star Trek?
Den gamla original, gamla Star
Trek.
Ja, den ja.
Oh, shit.
Precis, och du behöver inte hålla på i 5 minuter. Du kan hålla på i vad det nu krävs, 30 sekunder eller 1 minut eller någonting sånt. Men en text till den, på valfritt språk.
Det är jättebra.
Och då kan vi kanske till och med spela upp den då i någon variant. Du behöver, ja, vi får inte stjäla musik.
Nej, men
du kan göra en cover kanske med något piano, och så kan du sjunga till den.
Ja, vi behöver betala stimmen då, vet du. Men okej, jag har en musikgrej till dig med.
Oj, vad roligt.
Ja. Du ska inte göra någonting.
Nej,
men du ska, vi ska nämligen börja med en grej i podcasten.
Ja,
vi ska ha en Superlife playlist på Spotify varje avsnitt.
Ja.
Så, för vi kan ju inte spela upp musik.
Nej.
Men vi kan ju alltid tipsa om musik.
Ja, för vi gillar ju musik.
Ja, så att jag tänkte du skulle hitta... Vi behöver inte hålla oss till ett tema den här gången.
Nej.
Men om du hittar 10 låtar som du tycker är fantastiskt bra.
Mm.
Och sen lägger vi upp det som ett tips till nästa gång.
Mm. Och den kommer vi lägga på Facebooken då, eller?
Ja, på Facebooken.
Superlife podcast. Superlife podcast.
Åh, där ska man gå in och trycka like.
Ja, precis.
Hur går det med drinken då?
Ja, jag lyckas pressa grapefruit för hand.
Jajamän!
Det var väldigt kladdigt. Ja, jag har haft ett sår i handen också.
Och jag har inte hjälpt till en sekund.
Nej, vi pratar
ja.
Så nu ska vi hälla på Cointreau.
Cointreau.
Ja, alltså egentligen så ska det vara Grand Marnier.
Men nu tror jag, nu undrar nog de få lyssnarna vi har förhoppningsvis.
Ja, vad vi ska göra.
Vad ska vi göra för drink? Ja. Vad är det för drink vi...
Ja, drinken heter Moonwalk.
Moonwalk.
Det är ju rymdtema det här.
Ja.
Ja. Och den här drinken är alltså uppfunnen av en bartender på Savoy-hotellet i London.
Mm-hmm.
Som heter Joe Gilmore.
Joe Gilmore.
Ja, har jag hört.
Ett väldigt amerikanskt namn för att vara en britt.
Ja, men han jobbar i den amerikanska baren på Savoy. Då.
Mm.
Och den här uppför han då i samband med att i månlandningen då, 69. Mm. Så enligt ryktena så är det här den första drinken som astronauterna drack när de kom tillbaka till jorden. Då. Så till och med att Armstrong har skickat en tackbrev till den här bartenden för det var så himla bra.
Vet man hur nära inpå de drack den här? Var det liksom nu?
Nej, jag funderar på det.
Direkt när han kommer ut ur podden.
Personligen hade jag velat haft en cocktail i handen när jag kom ut.
Men... Ni klarar er här, ta en drink.
Jag föreställer mig att det var så det gick ut.
Fugor en sang, han drucker den här tror ni?
Nej, det tror inte jag.
Absolut inte, han är ju skittråkig.
Ja, men vi är, ja, precis.
Ja. Ha, nu har vi ner hur många delar Cointreau?
Det är en del grapefrukt, en del Cointreau i det här fallet. Det går bra med, i originalet så ska det ju vara Grand Marnier då, men det är här Cointreau är precis
samma. Grand Marnier finns inte i Sverige va?
Eller jo, men det finns bara i Stockholm. Jävla Stockholm. sen kommer det konstiga då, man ska ha rosvatten i. Aha. Väldigt, väldigt lite, men ändå.
Men vad fan är det för något?
Ja, jag har aldrig hört det förut.
Det är alltså rosenblad som ligger i vatten väldigt, väldigt länge. Man ska egentligen ha det i matlagning tror jag. Eller i badkaret går det bra också.
Okej, vi ska dricka något som man egentligen inte ska dricka.
Alltså, om man, om man halsar det här så är det som att dricka badkarsvatten som man har haft.
Men då kan man ju undra, vad ger rosenblad för smak? Annat än liksom...
Ja, men det smakar rosor faktiskt. Som rosor.
Får man smaka lite?
Ja, gör det. Det är jätteäckligt. Som rosor luktar, smakar det.
Oh. Ja. Ja, det här var inte bra. Det här Ska vi se hur många delar sånt skulle du ha nu då?
Det är 2 dashes.
2 dashes kan man ungefär. Skvätt av något slag alltså.
Ja, det är lite, det är inte ett mätbart mått helt enkelt.
Nej, som stone ungefär, som är olika beroende på vilken stad i världen man
precis. Ja, och det här ska man då skaka.
Oh, shake it.
Lite mycket.
Ja,
lite blandat. Hoppas att det inte läcker för mycket.
Jag har sådana här gainer shakes som du vill ha.
Det går precis lika
bra. Gym shaker. Det är inte lika snyggt, men det är bra.
Ska vi se. Så.
Så, det var det. Och det ska inte vara någon is eller någonting. Nej. Utan det ska vara straight up bara.
Ja.
Och så ska vi hälla det i glas.
Yes.
Nu ska vi se så att det blir, så det blir jämnt här.
I vinglas.
Ja, det ska faktiskt vara vinglas, tror jag. Om jag känner, nu jag kan ta den.
Så någon 1969 satte sig i en gummibåt och åkte ut till den här nylandade podden i ett hav med varsitt vinglas här till alla tre astronauterna. Ja. Det var
så det måste
ha
gått till. Jag kan inte
det är rosenvatten och champagne och Cointreau, här har ni.
Och sen toppa med champagne.
Toppa med champagne.
Toppa med champagne.
Det är bara att fylla på hur mycket man vill ha då, eller?
Oj, oj, oj.
Så,
ska
fantastiskt. Och det här, Moonwalk heter den så.
Ja.
Stämmer bra, Moonwalk.
Och receptet kommer till våran Facebook. Tack och tack. Ha.
Okej. Okay.
Då låter vi smaka. Eller vad heter det? Ja.
Ja, vi provar Moonwalk då. Ja. Vad ska vi se?
Ja.
Ja, vad är betyget nu?
Det smakar inga rosor, men...
Det här är ju för fan en grogg. Min recension är att det här är en grogg. Det här är sprit i sån här, vad heter det? Grapefruktläsk.
Ja.
Ja.
Men du får tänka, det här är ju från när mamma och pappa var små. De kanske inte gjorde groggar på samma sätt då. De kanske hade, jag vet inte vad man hade för läsk på den tiden.
Men Coca-Cola.
Ja, precis. Det här kanske var hur häftigt som helst, men nu för tiden har vi ju grape tonic och vad som helst.
Ja, det är
jag
sant.
Tyckte det var helt okej.
Ja, men den var god. Jag vill inte på något sätt förstöra stämningen. Den var jättegod alltså. Groggar är ju gott.
Ja. Så nu är det fredagkväll och när ni lyssnar på det här så är det säkert lördagkväll.
Ja.
Så vi börjar nästan ta en runda av här då kanske.
Ja, det tycker jag. Vad ska du göra i helgen?
Jag vet inte. Jo, det är fest. Stor fest imorgon.